till 1 oktober 1517. De 95 teserna pratar man om. Luther spikade de 95 teserna på Slottskyrkans dörr i Wittenberg. Och då säger ju någon att ja, nej, det gjorde han kanske inte. Men det är egentligen ointressant om han gjorde det. Det intressanta är de 95 teserna. Luther själv nämner inte spikandet av teserna. Däremot så nämner Georg Röhrer spikandet av teserna. Och det är väl rätt så osannolikt att han skulle bara hitta på någonting. Men oavsett om han gjorde det eller inte, så är det själva teserna som är väsentliga. Att de skrevs och att de skickades till ärkebiskopen av Mainz. Och de fick sin spridning. Teserna i sig själva, de 95 teserna, jag vet inte om någon av er har läst dem. Är det någon som har läst dem? Lars har läst dem förstås och du har läst dem. Ja, om vi läser dem så är de ju inte särskilt märkvärdiga. Det är ju ganska, vad ska jag säga, modesta diskussionsförslag som han ger. Martin Luther är ju präst i Wittenberg och han oroas över avlatshandeln. Och han vill helt enkelt diskutera med teologer om den här avlatshandeln. Ska det säljas brev där man köper friår i skärselden? Och framförallt så vänder han sig mot att man kunde köpa tid för sina vänner och släktingar. Men tesen är viktig därför att det blev en startgnista för en diskussion som så småningom ledde till reformationen. I den här tiden när Luther spikar teserna så har han ju inte förstått evangeliet ordentligt. Han har inte förstått rättfärdiggörelsen genom tron helt och hållet. Det gör han först 1518, där man kallar den tornupplevelsen. Men sen rullar det på. Och jag ska inte göra en historik kring reformationen, utan jag ska prata om några av grundtankarna i reformationen. Men det är ändå viktigt att ta upp de här sakerna eftersom det är ju just den här dagen som man firar de 95 teserna, spikandet av de 95 teserna. Startpunkten för reformationen, den här gnistan som fick allting att rulla igång som ledde till en förändring av kyrkan. Som sagt var, de 95 teserna är inte innehållsmässigt så märkvärdiga. Men just för att det här med 95 teser sitter så väldigt i folks medvetande så har vi ifrån vår kyrka gjort våra egna teser. För nu är vi 500 år senare och det är mycket som har hänt sedan dess. Vi har skrivit ut 95 teser där vi sammanfattar Bibelns lära och i olika avseenden. De har jag lagt ut på bokbordet och de är gratis. Den ser ut så här, de 95 teserna. Och de är författade av medlemskyrkorna i den konfessionella evangelisk-lutherska konferensen. Det är så att de bekännelsetrogna lutheranerna runt om i världen är förenade i en internationell organisation som heter den konfessionella evangelisk-lutherska konferensen. Omfattar 35 medlemskyrkor. Och vi har tillsammans författat den här då. En 95 teser för vår tid skulle man kunna säga. Mitt ämne är nåden alena, tron alena, skriften alena. De tre alena, de tre solas. Skriften alena, nåden alena och tron alena sammanfattar väldigt bra reformationen. När man försöker tysta Luther vid riksdagen i Worms 1500 på 1500-talet så förklarar han att han inte accepterar hänvisningarna till kyrkomötena. Det är skriften som ska övertyga. Och på samma sätt resonerade lutheranerna vid alla möten med romerska katoliker och kalvinister. Inte skriften läst med kyrkans glasögon. Inte skriften läst med förnuftets glasögon. Bara bibelordet ska avgöra vad vi tror på. Det är inte människans merit, det är inte helgonens förtjänster, reliker eller botgöring som gör att vi blir frälsta, utan det är endast av Guds nåd, ensam. Och det är bara genom tron som man tar emot denna nåd. Genom tron alena blir vi frälsta. Och dessa tre alena, eller för att tala på latin, dessa tre solas, sola scriptura, sola gratia och sola fide, sammanfattar själva hjärtat i den lutherska tron. Inte för att Luther och reformatorerna formulerade dem, utan för att de uttrycker Bibelns lära. Och de är också väldigt korta och enkla att komma ihåg. Skriften alena, tron alena, nåden alena. Och därför har de använts i bildtexter. Man har satt de tre solas kring Lutherrosen som ni ser här. Luthers eget sigill. Så, när satte Luther ihop dessa tre solas, dessa tre alena som har blivit reformationens tre slagord? Kanske chockerar jag någon om man säger att Luther aldrig sammanfattade reformationen i de tre solas. De tre satserna finns inte ens tillsammans i våra lutherska bekännelseskrifter. De användes aldrig av våra lutherska ortodoxa kyrkfäder. Och de finns inte i de lutherska bekännelseskrifterna. Tillsammans. Första gången som någon satt ihop de tre alena tillsammans bredvid varandra, det är troligen år 1916. Då de sattes ihop av den lutherske teologen Theodor Engelder. Och enligt en annan uppgift så hade man satt de tre solas på hörnstenen för evangelisk-lutherska Wisconsin-synodens seminarium i Wauwatosa redan år 1892. Men det är ändå 400 år efter Luther. År 1965 så lade en teolog till ytterligare två solas. Solus Christus, Christus alena, och Soli Deo Gloria, Gud alena tillhör äran. Men vi nöjer oss med de tre solas. Vi har inga problem med att Luther och de andra reformatorerna inte systematiserade läran under de tre solas. Att man inte använde begreppen bredvid varandra. För själva saken finns ju där. Luther talade om att det var nåden alena som frälsar genom tron alena. Han var noga med att skriften alena var den enda normen för tron. Och det ska vi komma in på lite närmare. Men även om man inte använder vissa begrepp så betyder det inte att själva saken och meningen inte finns där. Vi vet ju att läran om den heliga treenigheten inte finns i Bibeln. Själva ordet treenighet finns inte i Bibeln, förlåt. Utan det används första gången av kyrkofadern Tertullianus år 208. Men vi vet ju att läran om treenigheten finns i Bibeln. Luther nämner aldrig begreppet lagens tredje bruk. Men vi vet ju att Luther menar att lagen skulle predikas också för de kristna. Och det förkunnar han särskilt tydligt mot antinomisterna. Så lagens tredje bruk finns hos Luther även om man inte använder begreppet. Och på samma sätt så vet vi att reformationens kärna, de tre solas, de tre alena, själva saken finns där i Bibeln och bland de lutherska fäderna. skriften alena, nåden alena och tron alena visar tydligt vad som skiljer den lutherska reformationen ifrån den romerska kyrkan idag. Och så står också påvens förbannelse. Av alla de som bekänner sig till tron alena, den står ju fortfarande kvar. Och det bekännelsedokument, den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som Svenska kyrkan och Lutherska världsförbundet har skrivit under tillsammans med påvens kyrka, visar att Roms lära inte har förändrats någonting alls på någon väsentlig punkt. Rom tar idag upp ett avstånd ifrån skriften alena och tron alena. Det är sant att i nyare dokument så förklarar Rom att man idag tror på frälsningen av nåd alena. Men det är helt meningslösa påståenden eftersom man menar någonting helt annat med begreppet nåd än vad skriften och den lutherska kyrkan menar. Nåden för Rom, det är ju främst ingjutna nådekrafter med vilka människan ska samverka för att bli rättfärdig. Rättfärdiggörelsen enligt Rom är inte främst att förklaras rättfärdig, utan att göras rättfärdig. För påven är det inte tron ensam som frälsar, utan den tro som är formad av kärlek. Fides caritate formata. Normen för den romerska katolska kyrkan är inte heller skriften alena, utan skriften tolkad av kyrkans läroämbeten plus traditionen som den är sanktionerad av påven. Därför är det pedagogiskt och nyttigt att använda de tre begreppen skriften alena, nåden alena och tron alena för att förklara vad reformationen handlar om och vad som skiljer den romerska kyrkan ifrån den lutherska reformationen. Det räcker ju för sig med att visa att dessa begrepp är grundade i skriften för att bevisa att de tre solas är inte någonting som uppfanns av Luther och reformatorerna. Men det är också nyttigt att se att kyrkan i alla tider mer eller mindre lärt skriften alena, nåden alena och tron alena. Det är ju inte så att Guds ande tog en tupplur och vaknade upp först 1500 år senare. Gud är med sin kyrka, med sin ande. Och vi kan därför se att ingen av den lutherska kyrkans läror är nya läror, utan det är läror fast grundade i den heliga skrift och upprepade av kyrkofäder och kyrkomöten under kyrkans 2000-åriga historia. De tre solas visar tydligt hur den romerska kyrkans lära som har förändrats och inte den renläriga lutherska kyrkans lära. Men de tre solas har en begränsning, för de visar inte helt tydligt skillnaden mellan reformationen och till exempel kalvinismen, vederdöparna eller andra sekter som har uppstått efter reformationen. Också kalvinister talar om tre eller fem solas. Men man har ibland missat vad Bibeln lär om dopet, om nattvarden, om utkorelsen eller predestinationen. Och andra samfund och sekter har också visat att man missat skillnaden mellan lag och evangelium. Man kan i och för sig resonera att anledningen till att kalvinister till exempel missat att nattvarden inte ska förstås bildligt utan realistisk, där Kristus ger sin kropp och blod under bröd och vin, det beror på att man bara i teorin och inte i praktiken lär skriften alena. Det visade sig till exempel väldigt tydligt när Luther mötte Zwingli vid religionssamtalen i Marburg 1529. En av Zwinglis huvudargument var rent filosofiskt. Nämligen, han menade att en kropp kan inte befinna sig på flera ställen samtidigt. Och Andreas Osiander, som levde mellan 1498 och 1552, han var ögonvittne vid mötet och han berättar så här. Luther lyfte bordstuken och visade honom, alltså Zwingli, citatet: "Detta är min kropp", som man hade skrivit med krita och sa: här är vårt skriftord. Du har fortfarande inte tagit dig ifrån oss, som du menade att du skulle göra. Vi behöver ingen annat. Zwingli frågade om han inte hade något annat skriftställe, argument eller bevis. Luther svarade, självklart har jag det. Om du lyckas ta detta ifrån mig, men så länge jag har ett säkert ord från Gud så behöver jag inte släppa detta och leta efter andra. Slut på citat. Även om kalvinisterna menade att de lär skriften alena, så gör de alltså inte det i praktiken när de sätter förnuftet över skriften i sin bibeltolkning. Precis som den romersk-katolska kyrkan sätter kyrkans auktoritet över skriften i sin bibeltolkning. Skriften alena betyder enligt luthersk tro inte bara att skriften är vår enda norm, vår enda regel och vårt enda rättesnöre, utan också att skriften är sin egen tolk. Man ska tolka skrift med skrift och inte skrift med tradition eller förnuft eller känslor. Kalvinisternas variant av predestinationen grundar sig också på rent rationalistiska premisser, förnuftsmässiga premisser. Man menade att Gud utvalt somliga till frälsning, och då kan han ju inte vilja allas frälsning. Det går inte ihop förnuftsmässigt. Men lutheranerna hävdar både Guds allmänna nådevilja och den eviga utkorelsen av dem som till sist blir frälsta, även om det skulle strida mot förnuftet. Så hur argumenterar man för skriften alena utifrån Bibeln? Romersk-katolska teologer, de brukar ofta argumentera för sin syn att kyrkan står över skriften som dess tolk och komplement, utifrån att man menar att kyrkan fanns före skriften. Och att det inte skulle stå i Bibeln om skriften alena. Man får ju ge dem rätt i att skriften som bok eller skriftrullar inte fullbordades före kyrkan. Före kyrkan fanns som en fungerande enhet. Kyrkan är ju full gång när aposteln Paulus är ute på sina missionsresor, decennier före den sista boken i Bibeln skrevs. Men om Bibeln är Guds ord, och om det är genom Guds ord man kommer till tro, och om det är tron som gör oss till en del i Kristi kyrka, så kan man ju inte säga att kyrkan fanns före Guds ord. För det är genom Guds ord som man blir en del av Kristi kyrka. Och det är ju Guds ord som nedtecknas i den heliga skrift. Innehållet i Bibeln finns muntligt före hos profeter, apostlar och evangelister innan det tecknas ner. Och korrekt är det att säga att kyrkan fanns före skriften, men Guds ord i större eller mindre omfång finns före kyrkan. Och skriften innehåller ju ingenting annat än Guds ord. Åtminstone detta är vi överens om med romersk-katolska kristna. Nästa argument som Rom brukar anföra, det är att det var kyrkomötena som bestämde vilka skrifter som skulle vara med i Bibeln. Alltså, och att kyrkan därför står över Bibeln. Det är sant att det hölls ett kyrkomöte i Hippo år 393 och ett i Kartago år 397, där man gav en lista på vilka böcker som hörde till den heliga skrift. De böcker som betraktades som kanoniska, som man sa det, kanon betyder ju rättesnöre. Anledningen till att man var tvungen att ge en sån här lista, det var att det började cirkulera gnostiska skrifter som gjorde anspråk på att vara Guds ord. Men var det då så att kyrkomötena i Hippo 393 och i Kartago 397 säger: nu bestämmer vi vad som är Guds ord som kyrka och i kraft av biskoparnas auktoritet. Är det så? Nej. När man förklarar att den här listan är vad som redan betraktades som helig skrift i församlingarna runt om i världen. Det var alltså inte så att mötet bestämde vad som var Guds ord, utan man iakttog bara vad som församlingarna runt om i världen redan anger som helig skrift. Om jag går till doktorn och mäter mig och han säger att du är 1,87, då blir jag ju inte det 1,87 först då, utan han iakttar bara ett faktum. Han bara konstaterar vad som redan finns, vad som redan är. Och i mötesbeslutet från kyrkomötet i Kartago så lutar man sig inte tillbaka på biskoparnas eller kyrkomötets auktoritet. Vi läser, jag citerar. De kanoniska skrifterna är, och så räknar man upp de kanoniska skrifterna. Och så säger man, eftersom vi har tagit emot från våra fäder att dessa böcker måste läsas i kyrkan. Frågan är vilka böcker som ska läsas i församlingarna. Och svaret är, bara de kanoniska böckerna ska läsas i församlingarna. De som redan läses i församlingarna, som fäderna anger som kanoniska skrifter. Och anledningen till att de läste som helig skrift var att det var fäderna som hade angett att det var helig skrift. Så kyrkan har inte bestämt kanon. Hon har bara iakttagit kanon. Och det är inte så att listan på nytestamentliga böcker finns först på 300-talet. Vi har ett fragment från det första århundradet som kallas muratoriefragmentet, som innehåller en lista på de nytestamentliga böckerna ungefär i den ordning som finns på kyrkomötet. Och kyrkofadern Irenaeus, som var lärjunge till Johannes, lärjungen Polycarpus, han citerar de nytestamentliga skrifterna som Guds ord. Utan kyrkomöte. När man skulle avgöra vad som var kanoniska skrifter, alltså vad som hör till Bibeln, så fanns flera kriterier. Jag ska inte gå in på alla de här kriterierna. Men jag ska nämna ett kriterium som är intressant när det gäller Roms syn på sig själv som stående över den heliga skrift. Man sa att en kanonisk skrift i Nya testamentet måste ha apostolisk auktoritet. Det vill säga, den måste härstamma från en apostel eller någon nära apostlakretsen. Apostolicitet skulle jag säga är det främsta skälet till läran om skriften alena. Jesus sa till sina apostlar, när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Här är ett löfte av Jesus att Guds ande skulle leda apostlarna in i hela sanningen. Och Jesus säger senare om sina apostlar när han ber för dem. De ord som du har gett mig, alltså han ber till fadern, har jag gett dem, apostlarna. Och de har tagit emot dem. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Johannes 17, vers 8, vers 18 och vers 20. Jesus var bärare av Guds ord. Han ger detta ord till apostlarna och så sänder han dem ut i världen så att de som kom till tro i framtiden skulle komma till tro genom apostlarnas ord. Den tidiga kristna kyrkan visste att apostlarna var bärare av den sanning som Jesus gav dem. Och därför var de trygga med det budskapet som förmedlades i apostlarkretsen, att det var Guds ord. De trodde att det apostoliska budskapet var inspirerat därför att apostlarna hade fått Guds ande och talade genom anden. Och därför skulle det apostoliska budskapet bevaras. För vad hade Jesus sagt? Han talar om dessa som ska komma till tro genom deras ord. Det är ett löfte om att det apostoliska budskapet ska bevaras. Och det är detta som den första kristna kyrkan kallar apostolisk succession. Det är apostolisk succession eller apostolisk tradition. Det är det som har förts vidare ifrån apostlakretsen. Den lära som har förts vidare från apostlakretsen. Och därför läser vi i Judas brev om att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Alltså lämnats vidare, traderats. Det är budskapet från Jesus som överlämnades till apostlarna och som apostlarna lämnat vidare. Aposteln Paulus säger på samma sätt: men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vill jag ha sagt, det säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Det var så den första kristna kyrkan uppfattade apostolisk tradition eller apostolisk succession. Kyrkofadern Irenaeus från det första århundradet, han skriver: det är otillåtet att hävda att apostlarna predikade innan de besatt fullkomlig kunskap. En del dristar sig att säga detta. De skryter om att de är apostlarnas förbättrare. Efter att vår Herre uppstod från de döda blev apostlarna betrodda med kraft från höjden när den helige ande kom över dem. De fylldes av alla hans gåvor och hade fullkomlig kunskap. Den gamla kyrkan hade bevarat budskapet från apostlarna. Därför kunde samma Irenaeus säga: det är inte nödvändigt att söka sanningen bland andra som man lätt kan få från kyrkan. Eftersom apostlarna som en rik man i en bank deponerade överflödet i hennes händer, allt det som hör till sanningen. Deponerade vad då? Jo, det apostoliska budskapet. Och det var anledningen till att Irenaeus hade ett sådant förtroende för den tidiga kyrkan. Därför att hon bevarade budskapet som apostlarna lämnade till henne. När den romerska kyrkan idag hävdar sin auktoritet gentemot den apostoliska auktoriteten, alltså Bibeln, Nya testamentet, då skulle Irenaeus svara: bara de församlingar som har sina rötter i det apostoliska budskapet kan man lita på. Och det är samma sak som att säga skriften alena är vår grundval. Skriften behöver inte kompletteras med kyrkans seder eller läror. Och därför kunde kyrkofadern Augustinus, som levde mellan 296 och 373, säga: de heliga och gudomligt inspirerade skrifterna är tillräckliga i sig själva att ensamma tillkännage sanningen. När Luther i början av 1500-talet såg att den romerska kyrkan gled iväg ifrån det apostoliska budskapet, så var det inte han som förändrade sig eller bildade en ny rörelse. Han reformerade den kyrka som apostlarna hade grundat, men som nu samlat på sig människoläror som stred mot den heliga skrift, som skärseld, botgöring och helgonyrkan. Luther förklarar: skriften är drottningen, hon ska härska och hennes skola alla underdånigt lyda. Icke hennes lärare eller domare, utan hennes enkla vittnen, lärjungar och bekännare måste alla vara, antingen det nu är påven, eller Luther, eller Augustinus, eller Paulus, eller en ängel från himlen. Och i kyrkan får ingen annan lära förkunnas eller åhöras än Guds rena ord. Och i de schmalkaldiska artiklarna förklarar han: det går lika an att göra trosartiklar av de heliga fädernas handlingar eller uttalanden. Eljest kunna även det bliva en trosartikel vad det har för mat, kläder, hus och så vidare. Så som man gjort med relikerna. Det betyder att Guds ord alena ska grunda trosartiklar. Men eljest ingen, icke ens en ängel. Och därför har den lutherska bekännelsekyrkan i sin konstitution antagit orden ifrån Konkordieformens inledning. Vi tro, lära och bekänna att den enda regel, norm, varefter alla läror, såväl som lärare, bör prövas och bedömas, endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Att skriften alena är grunden för vår tro är viktigt. Det är själva formen för vår tro, det man kallar formalprincipen. Det är viktigt att den bevaras, annars kan ju den kristna tron devalveras, minskas ner eller fyllas med ett innehåll som ingenting har gemenskap med den lära Kristus gav sina apostlar. Men vad är en form utan innehåll? Materialprincipen anger vad som ryms inom den bibliska läran. Materialprincipen är rättfärdiggörelsen av nåd alena genom tron alena. Nåden alena, vad är det? Vi förstår ordet nåd som Guds oförtjänta kärlek eller ynnest. Att Gud är nådigt inställd till syndare. Gud älskar de som har gått vilse från honom. De som är döda i sina synder och överträdelser. De som av naturen är vredens barn. Nåden är därför någonting inte hos Gud. Nåden är någonting hos Gud, inte någonting hos människan. Men Gud förklarar inte syndaren rättfärdig i tomma intet. Vi hade en skuld på grund av våra fel och överträdelser, och skulden måste betalas. Guds plan för vår frälsning handlar om att Gud i sin nåd lät sin son bli människa och betala den skuld vi är skyldiga Gud. Kristus Jesus ger sitt rättfärdiga liv i utbyte mot vårt orättfärdiga liv. På korset tar han på sig vår synd och skuld och straffas för den i vårt ställe. Han betalade priset för vår olydnad med sitt heliga och dyra blod och sin oskyldiga pina och död. Av Guds nåd blir syndare förklarade rättfärdiga och förlåtna på grund av Kristus. Det betyder att det finns ingenting i oss eller i något vi gör som driver Gud att förlåta. Aposteln skriver: i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Vi kan inte förtjäna Guds nåd. Han är redan nådig mot oss i Kristus. Och därför talar skriften om och om igen om hur nåden står i motsats till berömmelsen genom de egna handlingarna. Av nåden är ni frälsta genom tron, och det är inte av er själva, Guds gåvärdet. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, i Efesierbrevet 2:8 följande. Om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd, Romarbrevet 11:6. Och denna nåd omfattar alla människor. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. 2 Korinthierbrevet 5:19. Se Guds lamm som tar bort världens synd, utropade Johannes döparen vid Jordans strand när han pekade på Jesus. Under skolastiken på medeltiden hade det utvecklats ett avancerat system inom den romersk-katolska kyrkan som handlade om botgöring och olika meriter eller förtjänster. Luthersk tro avvisar allt sånt merittänkande. Vi talar om en förtjänst, och det är Kristi förtjänst på korset. Reformationen vände sig också mot de som menar att Gud såg på människans förberedelse och egna viljebeslut. Nej, det kostar ingenting att äga Guds nåd för oss. Men det kostade allt för Gud att ge oss nåd. Det kostade hans sons liv, lidande och död. Men att Gud är nådig och frälsar för intet för Kristi skull utan att snegla på människornas förtjänster, det har alltid förkunnats i Kristi kyrka. Inte heller det är en lära som har varit bortglömd i 1500 år innan Luther kom. Självklart har det pendlat fram och tillbaka i olika betoningar, och långa tider kyrkan till stora del varit präglad av moralism och gärningstänkande. Men mitt i allt så har Gud bevarat evangeliet om Guds nåd i Kristus. Utan evangeliet äger ju kyrkan ingen existens. De troende lever av Guds nåd i Kristus. Och han hade själv sagt om sin kyrka: helvetets portar ska inte få makt över den. Och därför kunde Hieronymus, som ledde på 300-talet, säga så här: vi är frälsta av nåd snarare än genom gärningar. Ty vi kan ingenting ge Gud för vad han har gett oss. Och Chrysostomus säger samma sak på 300-talet. Gud tillät sin egen son att lida som en fördömd syndare för att befria oss ifrån syndens straff. Detta är Guds rättfärdighet. Att vi inte förklaras rättfärdiga på grund av våra gärningar. Ty då hade de behövt vara fullkomliga, vilket är omöjligt. Utan av nåd, så att alla våra synder blir borttagna. Slut på citat. Och detta nådens evangelium lyfte reformationen fram på nytt. Luther kommenterar Paulus ord i Titus 3, vers 57. Han avfärdar allt skryt om den fria viljan, all mänsklig dygd, all rättrådighet och goda gärningar. Han drar slutsatsen att de är intet och helt förvänt, hur lysande och värdigt dessa än må ge sken av, och lär att vi måste frälsas helt och hållet av Guds nåd. Få som kallar sig kristna tar öppet avstånd från att frälsningen är av nåd. Inte ens romersk-katolska kristna. Det som är besvärligt för de flesta är läran om nåden alena. En nåd som utesluter all mänsklig samverkan och meriter. Därför är det viktigt, extra viktigt, att lyfta fram det också idag. Ja, reformationen började inte egentligen med Luthers spikande av de 95 teserna, även om denna händelse satte igång en orkan som knappt gick att stoppa. Nej, som munk hade Luther en kamp för att få frälsningsvisshet. Hans grundfråga löd: hur ska jag finna en nådig Gud? Och han fann svaret på alla sina grubblerier under ett bibelstudium av Romarbrevet i en tornkammare i det svarta klostret i Wittenberg. Hans ögon full på Romarbrevet 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sen greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige skall leva av tro. Han fann att Guds rättfärdighet inte främst är någonting som Gud kräver, utan den framförallt är en gåva som Gud av nåd ger och som människan får ta emot i tro. Och när Luther insåg detta så kände han sig som pånyttfödd. Han tyckte att paradisets port öppnade sig för honom och han läste Bibeln med helt nya ögon. Tron ensam tillägnar sig det Kristus gjort på korset och genom tron äger vi Guds rättfärdighet. Inte heller detta är en nyhet i kyrkans historia. Petrus, lärjungen Klemens av Rom, skriver redan under det första århundradet: på samma sätt blir vi som är kallade i Kristus Jesus inte rättfärdiggjorda genom oss själva, vår egen visdom eller förståelse eller gudaktighet. Inte heller genom sådana gärningar vi gjort i hjärtats helighet, utan genom den tro genom vilken Gud rättfärdiggjort alla sedan tidens begynnelse. Och på samma sätt skriver Basilius den store på 300-talet: detta är Guds fullkomliga och totala förhärligande, att man inte jublar i sin egen rättfärdighet utan upptäcker att man själv saknar sann rättfärdighet för att rättfärdiggöras genom tron allena. Ändå avfärdar Rom idag tron allena. Romersk-katolska kristna brukar komma med två invändningar. Det ena är att det inte skulle stå i Bibeln att vi blir frälsta inom tron allena och Guds nåd allena. Det är någonting som Luther införde i sin bibelöversättning när han i Romarbrevet 3:28 översatte: vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tron allena utan laggärningar. Ja, så skrev Luther, genom tron allena. Den andra invändningen är Jakobs brev kapitel 2 vers 24 där det står: en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom sin tro. Vad ska man svara på detta? Ja, vi låter Luther själv svara för sin översättning av Romarbrevet 3:28. Så här skriver han: jag vet mycket väl att ordet solum, bara eller alena, inte står i den latinska och grekiska texten. Så att papisterna behöver inte undervisa mig om det. Det är sant att dessa fyra bokstäver, S, O, L, A, inte står där. På dessa bokstäver stirrar åsneaktiga dumhuvuden som en ko glor på en ny dörr. Ändå ser de inte att detta är textens innebörd och att ordet hör dit, om man vill ha en tydlig och kraftfull tysk översättning. Jag ville tala tyska, inte latin eller grekiska, när jag åtagit mig uppgiften att presentera en tysk översättning. Det hör till vårt tyska språks natur att när man talar om två ting, ett som är sant och ett som är falskt, så använder vi ordet bara om det sanna till skillnad från det falska. Vi säger sålunda: bonden kommer bara med säd, inte med pengar. Nej, jag har inga pengar, bara säd. Jag har bara ätit, inte druckit. Skrev du bara och läste det inte? Det finns otaliga sådana exempel i dagligt tal. Vi får inte som dessa åsnor göra fråga de latinska bokstäverna hur man ska tala tyska. Vi ska prata med mamman i hemmet, barnen på gatan, den vanliga mannen på torget, hur de uttrycker sig. Vi ska iaktta deras läppar för att se hur de talar. Och så ska vi översätta i enlighet med det. Då kommer de att förstå oss och lägga märke till att vi talar tyska med dem. Han menar så ungefär: säger man att man blir frälst genom tron utan gärningar, så är det ju mer en underförstått att man blir frälst genom tron enbart. När det gäller Jakobs brev kapitel 2:24: en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro, så blir det mycket enklare om man läser hela sammanhanget i Jakobs brev. Då ser man att Jakob inte talar om att erkännas eller förklara rättfärdig inför Gud, utan inför människor. Människor som satt sin kristendom i tvivelsmål i församlingen måste enligt Jakob bevisa att hon har en levande tro genom sina handlingar. Det är det som är Jakobs poäng. Han förklarar, nu citerar jag från Jakobs brev kapitel 2, vers 14. Mina bröder, vad hjälper om någon påstår sig att tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Det handlar alltså om att tron blir synlig inför vem? Inför våra medmänniskor. Genom handlingarna. Gud, han ser ju redan våra hjärtan. Vi behöver inte göra tron synlig för Gud. Så Jakob handlar alltså, Jakobs brev 2:24 handlar om att förklaras rättfärdig inför människor, inte inför Gud. Våra handlingar vittnar om vi har tro eller inte inför våra bröder och systrar i församlingen. Men det är fortfarande så att inför Gud så blir vi rättfärdiggjorda genom tron alena utan gärningar. Som skriften säger, ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, genom lagen ges insikt om synd. Romarbrevet 3:20. Vi hävdar att människan förklaras genom tro utan laggärningar. Romarbrevet 3:28. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Romarbrevet 4:5. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras genom rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Galaterbrevet 2:16. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Galaterbrevet 3, vers 11. Och därför understryker våra lutherska bekännelseskrifter. Om trons rättfärdighet inför Gud, tro, lära och bekänna vi enhälligt att vi fattiga, syndiga människor rättfärdiggöras inför Gud, det vill säga avlösas och frikännas från alla synder och från den välförtjänta fördömelsen samt upptagas till barn och arvingar till det eviga livet utan någon vår egen förtjänst eller värdighet. Och utan alla föregående, närvarande och efterföljande gärningar av idel nåd endast och allenast för vår Herre Jesu Kristi hela förtjänst skull. Och för hans fullkomliga lydnads, bittra lidandes, döds och uppståndelsens skull, vilken lydnad tillräknas oss till rättfärdighet. Detta goda tillbjudes oss i det heliga evangeliets löftesord genom den heliga ande. Och tron alena är det enda medel varigenom vi kunna gripa, mottaga och tillägna oss det. Denna tro är en Guds gåva. Genom vi i evangeliets ord rätt lära känna vår frälsare och förtrösta på honom. Att vi endast för hans lydnads skull av nåd hava syndernas förlåtelse anses av Gud fader såsom goda och rättfärdiga och bliva evigt saliga. Därför betyder det ett och detsamma när Paulus säger att vi bliva rättfärdiga genom tron. Romarbrevet 3. Och att tron räknas oss till rättfärdighet. Likaså när han säger att vi blir rättfärdiga genom den enda medlaren Kristi lydnad och att genom ens rättfärdighet, trons rättfärdiggörelse, kom alla människor till del. Ty tron gör rättfärdig, icke därför eller på grund av att det är ett gott verk och en präktig dygd, utan därför att den i det heliga evangeliets löftesord griper och mottager Kristi förtjänst. Ty denna måste vi tillägna oss genom tron. Om vi därigenom skulle bli rättfärdiga. Den rättfärdighet som inför Gud av idel nåd tillräknas tron eller de troende är Kristi lydnad, lidande och uppståndelse, då han för oss tillfyllestgjort lagen och betalat för vår synd. Amen.